Ett himmelens under av Alice Lyttkens. Livkuskens efterleverska. Mitt i förskräckelsen efter Sverkers plötsliga hädanfärd kunde hans änka Stina inte ett annat känna än en viss lättnad, så illa som Sverker hade hanterat henne under åtskilliga år. I fyllan hade han slagit henne blå och gul, och det var förvisso tur för honom, och även för henne, att han undgick att slå ihjäl henne. I sin förtvivlan över hans brutalitet och sin egen otrohet hade hon noggrant planerat att medels dränkning i sjön nedanför slottet Malcolmshov göra slut på sitt liv. Han fick aldrig vetskap om att hon, hans hustru, väntade barn med en annan man än sin egen, nämligen med butlern Jon Froberg på slottet. I Sverkers oväntade hädanfärd syntes det inte på henne att hon var havandes. Med orörligt ansikte och stel kropp satt hon vid hans bår. Vid likvisningen tog hon emot allas beklaganden utan att röra en min. Hon brydde sig inte ett dyft om ifall folk trodde att hon var oberörd av hans död. Hon fattade helt simpelt inte riktigt vad som hade hänt. Det enda som hon hade kraft att medvetet ta åt sig var grev Silverbjälkes vänlighet och omtanke. Han smekte henne ömt på kinden. Ända in i märgen kände hon att han tyckte synd om henne och att han i all fortsättning tänkte ta hand om henne. Hur tryggt kändes det inte när hon under jordfästningen i kyrkan fick sitta mellan greven och grevinnan. Känslan av förstening följde Stina in på hösten. Det enda som stundtals kunde få henne upprörd var att Jons kärlek hade förvandlats till likgiltighet. Men hon tröstade sig med att det enbart var ett spel från hans sida. En fint för att dölja sin kärlek till henne och dymedels förhindra skvaller. När Lenas den tid hade gått, må hända hela havandeskapet. Kanske till och med sorgeåret skulle allting mellan dem bli som det hade varit, tröstade hon sig. Själv hade Stina svårt att förstå varför hon kände sig så fruktansvärt ensam efter Sverkers bortgång, när hon istället borde glädjas åt att få leva och ha rätt att ta för sig av livet. Men så blev det inte. Ensamheten och ruelsen tog överhanden. Ändå hade hon många människor omkring sig som alla var vänliga och förstående. Inte riktigt alla förstås. Marit var ett undantag. Den flicka som hon hade fått härskapet att anställa som barnpiga. En flicka som varit en simpel piga på Ekelunda slott där Stina själv hade tjänat. Men inte visade Marit någon tacksamhet just. Dess likes hade hon en utpräglad förmåga att visa sin andra sida. Den älskansvärda när det gällde grevinnan och överhuvudtaget hela hennes övriga omgivning. Stina bad ofta till Gud. Hon bad om barmhärtighet, om tröst. Hon bad också om misskund och förlåtelse. Hela tiden fanns dock tanken på Jon i hennes huvud, den man hon älskade och vars barn hon bar. Men det föreföll som om hon inbillade sig att Gud inte visste om den hemligheten. Den natt i slutet av juli, när Sverker blev ihjälsparkad av sin älskade häst Lolott och hans maka blev befriad från sin plågoande, då kände hon sig komplett övergiven, vilket hon själv insåg var ett utslag av något slags vanvett. När hon satt och vakade vid kistan där hennes döde make låg slog ruelsen sina vassa klor i henne. Då och då gav hon den dödet snabbt, liksom skyggt ögonkast. För att dölja hålet i hans panna låg gudelov ett vitt bandage som skydd och ett annat höll upp hans haka så att den inte skulle falla ner. Törhända det var hennes eget fel, långt mer än den saligen hädangångne Sverkers, att han hade förvandlats från en beskedlig kar till en rå och försupen buse och hustruplågare som handgripligt hade gått illa åt hennes kropp och även ledes hennes själ. Han hade varit dåligt försedd med utförsgåvor i såväl tal som uppträdande. Istället nyttjade han de råa och hårda nävarnas rätt. Men hade inte också hon skuld i eländet? Stina hade aldrig varit riktigt kär åt honom, men det visste hon inte till att begynna med. Utan först när lågan begynte flamma het och stor för hovmästaren Jon Froberg och ingen makt vare sig på jorden, i himmel eller helvete kunde hålla henne borta från hans förförelse. När hon satt vid sidan om Sverkers kista kunde hon stundtal anfäktas av samvetet. Sverker hade dock modigt äktat horkonan Stina som fått ett oäkta barn med grev Ekestock som far, varpå hon fått en usel tjänst som barnpiga i en familj i Stockholm, där hon tvangs att ta hand också om en av grev Ekestocks horungar, den med en högadlig fröken. Och i det hus där hon fick tjänst fanns en vanvårdad...